A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bertil Andersén är född i Karlskrona 1940 och skulle om hans far fått bestämma blivit sjöofficer. Istället blev han förbundskapten för både det svenska och norska handbollslandslaget. Som tränare i Drott, IFK Malmö, IFK Karlskrona och inte minst i Lugi är han med och formar den moderna handbollen och den moderna handbollsträningen. Parallellt bygger Bertil och Kerstin Andersén tillsammans upp Gärdehallen och skapar en gympa folkrörelse som snabbt sprider sig över hela Sverige. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om att ta ut segern i förskott, hur öststaterna växte fram som handbollsnationer under 70-talet och hur en brinnande anslagstavla la grunden till ett gymnastiktempel i Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på hur uppväxten i Karlskrona var.
Ja, man kanske det var ju väldigt trubbig uppväxt, om vi säger familjevis. Vi var ju 9 syskon och jag var nummer 8.
9 syskon?
Ja.
Nummer 8.
Och å andra sidan så bodde vi på 48 kvadratmeter. Så. Men i alla fall, det var intimt, vi lärde känna varandra. Men det var fattigt och sådär. Va? Och vi började jobba extra, alla barnen, ganska tidigt. Allt från att sälja tidningar på sjukhuset till och sådär. Så att det... Vi var ganska så fattiga, men det gav också möjligheter till att man fick verkligen lära sig att sköta sig själv och att anpassa sig och så vidare. Så att, och nej, då, när man berättade så här kan man tycka det fruktansvärt, alltså, men faktiskt det var riktigt roligt och trevligt och många kompisar och
i och med att
det var så trångt inne så var vi ute alltid.
Jag tänkte precis säga, fick ni plats med några kompisar på 48 kvadrat?
Nej, det gick inte. Nej,
för då var ni ändå 11 personer i lägenheten samtidigt.
Ja.
På 48 kvadrat, ja. Mm. Nej, men det är väl som en vanlig etta idag, tänker man, nära en tvåa.
Ja.
Men dina syskon, hur många är ni? Ni var 9 syskon.
9 syskon. Ja.
Bröder och systrar. Hur var det fördelat?
Ja, det var 3 bröder som kom först.
Mm.
Och sen så kom 4 systrar och sen kom jag och så kom en lilla syster.
Vilket gäng.
Min far ville inte att vi skulle gå i skolan. Han ville att vi skulle gå i skolan, men han tyckte vi skulle ut och jobba.
Mm.
Så exempelvis när han trodde att jag hade hoppat av, då var han ute på sjön på långresa. Och då skrev jag in mig i gymnasiet. Och när han kom tillbaks efter den långresan sa han, fan, ska du inte sluta snart i den där skolan? Ja, inte riktigt än, sa han. Ja, han kunde inte det där med real och gymnasium och realskola. Och sådär. Men i alla fall så plötsligt så upptäckte han att det var bara 2 år kvar till studenten. Och då blev han ju väldigt stolt, för det var ju den första hela släkten då som skulle ta studenten. Så
ingen av dina syskon gick i skolan så långt heller?
Nej, det var realexamen då. Ja, men de flesta, alltså mina bröder, slutade ju i folkskolan efter 7:e klass.
Och började jobba istället?
Ja. Och det ville min far också att jag skulle göra.
Men du hittade en öppning då, tack vare att... Vad gjorde han på sjön? Var han ute på...
Ja, han var ju anställd i flottan.
Okay.
Så att han var utkommenderad. Mm. Det var en väldigt fin kommendering. Mm. Skönt att han kom iväg.
Vad bra för din gymnasiegång, inte
ja,
minst.
Ja, det var det verkligen. Ja,
tur för din studentexamen.
Ja, absolut.
Men för hur ser den organiserade idrotten i Karlskrona ut då? Liksom, vad ingick du i den alls? Eller?
Ja, jag var med i en kvartersklubb ute i Björkholmen. Mm. Och... det var en väldigt social klubb, division 5 i fotboll någonting och division 3 i handboll, och hade lite grann friidrott, men väldigt fin gemenskap, och de äldre tog hand om oss yngre, väldigt, väldigt fint. Det var mitt andra hem, så att säga. Det var tur att det fanns. Ja, på den tiden så gjorde man ju allting, så man spelade handboll när det var handbollstid, och sen började, när handbollen var slut, så började man spela fotboll.
Aha.
Och sådär. Och så höll jag mycket på med friidrott.
Jag känner ju dig mest som handbollstränare, eller framförallt egentligen här från Gärdahallen. Men hur mycket handboll spelade du själv?
Man var ju så allround.
Ja.
Och jag hade ju så mycket, jag var ju tvungen att jobba mycket extra. Jag jobbade på biblioteket och jobbade 3 kvällar i veckan på stadsbiblioteket. Jag var en rätt hyfsad handbollsspelare. Jag hade ett väldigt bra skott och kom ihåg rubriker att man sköt sönder motståndare och så vidare. Men det var det att jag hade ett väldigt bra skott och lite speluppfattning, men träningen var alltså 10 timmar om året, alltså ren handbollsträning.
10 timmar om året?
Ja, någonting sånt. För att man höll på med fotboll och friidrott och allting sånt där. Så att,
ja. Ja, men 10 timmar om året i skottträning och ändå kunna skjuta sönder motståndare. Det är bra resultat.
Ja, visst. Men sen när jag kom till Stockholm och sen med GSI så blev det lite annorlunda.
Ja, men fanns där så Karlskrona och så Göteborg?
Ja, man kan säga vidare till Göteborg till befälsskolan i kustartilleriet.
Ja.
KA4. Och där gick jag igenom en reservofficersexamen. På den tiden skulle man ju helst bli stamofficer, för då fick man inga studieskulder eller någonting. Så min fars önskan var ju givetvis att jag skulle bli stamofficer direkt.
Och stamofficer för
ja,
de
var som... Ja, jag var officer så jobbade jag har det så mycket.
Mm.
Men jag blev reservofficer. Och jag kanske hade blivit stamofficer om jag hade inte kommit in på GSI, som det hette på den tiden, GH. Det var den svåraste... linjen att komma in på. Det var alltså 600-700 sökande till 20 platser, 25 platser någonting.
Mm.
Så jag var väldigt stolt över att komma in, och det var ju egentligen min dröm att bli gymnastikdirektör, men jag trodde jag aldrig skulle klara det. Men i och med att jag kom in så blev det ju lycka.
Och när man säger gymnastikdirektör, vad betyder det?
Nej, det var väl en titel man fick till skillnad från gymnastiklärare, idrottslärare som hade gått folkhögskolor och eller annan utbildning inom idrotten.
Ja, okay.
Så, men de som hade gått då GSI, som det heter då, eller GH, de hade rätten att ta sig titeln gymnastikdirektör, som det hette för det.
Mm.
Det var viktigt.
Idag heter det
GH, Gymnastik och idrottshögskolan.
Exakt, ja.
Och då var det Gymnastisk centralinstitut.
Ja.
Kungliga gymnastiska centralinstitutet.
Till och med?
Ja, det var prinsessan Birgitta som gick där då och blev kungliga.
Och då blev det kungliga?
Ja. Det var ju ont om välutbildade idrottsledare, och är fortfarande.
Mm.
Och när jag kom ut, alltså, min stora stycke var ju idrottsfysiologi. Jag jobbade med professor P.O. Åstrand, och jag var hans lilla adjutant, höll jag på så, elev. Och jag var inne på fysiologiska institutionen lika mycket som jag var hemma. Och när jag kom ut sen och spred detta kunnande om hur hjärtat fungerar, höll jag på att säga, när man springer och hur man tränar muskler och allting sånt där, och koordination, så var ju det ganska nytt. Och så jag åkte omkring alltså som en liten, ja, så lite upplysare. Och totalt inom idrotten, men...
frälser folk i fysiologins...
Ja, det kan man säga. Ja, ja, det, ja, alltså, överhuvudtaget hur viktigt det var med träning. Mm. Och så att det var ju inte så vanligt då på den tiden att vanliga människor tränade, utan det var idrottsmän som tränade. Men här gällde det för folk att röra på sig. Så att jag drev ju väldigt mycket sån här som folkrörelse. Handbollen kom ju därför att Drott kom och frågade mig när det flyttade till Halmstad om inte jag ville träna dem. Och då kan man säga att jag började min tränarkarriär. Pengar fanns inte i min värld. Alltså, ja, det var ju helt ideellt. När jag tränade Drott och började träna Drott så hade jag 900 kronor på ett år. Och det var inklusive resor mellan Oskarström och Halmstad. Så det var ju i stort sett bensinpengar. När jag kom till Lund och Lugi hade jag inte ett öre betalt.
Nej.
Jag tror inte jag känner att som förbundskapten hade jag 12 500 om året. Och så att man kanske man tog inte någon anställning för pengarna.
Nej, det var inte det som drev dig där.
Nej, definitivt inte.
Men du var runt så att säga när du började i Drott, så det börjar någonstans med att du är gymnastiklärare och befinner dig i de här bygderna, får man säga. Och ett intresse dyker upp från HK Drott.
Ja.
Att skulle du kunna komma in? Är det som tränare direkt eller först? Att
ja, man kan säga det att de hade en mycket känd landslagsspelare, Gunnar Kempendal, som spelande tränare. Och de var inte riktigt nöjda. Och då hade jag tränat Halmstad bollklubb i fotboll och haft några träningar med dem. Och de hade en kille som spelade handboll. Så sa, för fan, ta tag i Andersen och låt honom träna oss. Och så blev det. Så började jag träna Drott. Och sen gick jag då så småningom handbollsförbundets kurser. Men jag fick själv skapa dem, kan man säga. Det fanns inte mycket till utbildning. Utan jag fick skapa den där alla program 1 och 2 och 3. Tillsammans med naturligtvis utbildningskommittén. Men det var väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Och det var ytterst få utbildade tränare. Utan det var spelare.
Och när i tiden är detta?
Ja, det är 65 var det med Lugi. Mm. 63 i Drott. Och då, det blev ju väldigt populärt. Alltså då, så att jag blev erbjuden att träna både Halmia och Halmstad bollklubb i fotboll. Men det var som tränare då, liksom, så rent allmänt. Jag hade ju också gått fotbollstränarutbildning, högsta utbildningen i fotboll och i friidrott och allting. Så jag kunde ju det också och har spelat mycket fotboll. Men med skolan och sen Drott, plus att jag jobbade med idrottsförbundet och Svenska idrottsförbundet och hade kurser på centralnivå, så blev det inte så mycket över.
Men det fanns inte utrymme att också leda HBK och Halmia,
ja,
dessutom. Men för hur ser handbollen ut här på 60-talet? Men...
På de platserna, man kan säga handbollen kom ju när det fanns det örlogsstäd och det fanns kasern och det fanns alltså det enda stället man kunde spela handboll. Det fanns ju inte så mycket idrottshallar precis. Och det var ju sådana som Karlskrona hade då sparrats. Det var ju egentligen ett välvt golv för exercis och sådär. Så det var Kristianstad och regimentstäder som fanns. Och där var ju handboll väldigt stort. Men i övrigt så var ju handbollen inte så mäktig.
Att det är just i samband med alltså regementestäder, men också universitetsstäder, ja, där handbollen växer upp,
ja,
i Sverige i alla fall.
Och sen blev det ju en akademisk idrott på något sätt. 62% av alla handbollsspelare var gymnasister eller studenter.
Mm-hmm.
Till skillnad från fotboll och ishockey och allt sånt där. Så att på något sätt, jag har inte forskat i det direkt, men just tillgång till hallar.
Just det, för regements och universitetsstäder, precis som du säger, Kristianstad, Skövde, men också Göteborg, Karlskrona, Halmstad då,
ja, just det,
och Lund till exempel.
Mm.
Men du är i Halmstad. När kommer du till Lund?
65.
65?
Ja.
Och vad är anledningen att du hamnar i Lund?
Jo, det var väl slump egentligen. Jag hade goda vänner här nere och jag åkte upp och hämtade posten och kom då tidskrift i gymnastik. Och det visste jag då, det stod det här platser, lediga platser. Och då sökte de en idrottslärare på universitetet i Lund. Och ansökningsdagen var dagen efter. Och så jag körde ner till goda vänner i Malmö. Och sen så åkte jag hem till Oskarström ensam då, Kerstin stannade kvar. Och jag åkte upp till rektorn och fick han skriva intyg och skriva betyg. Och jag fick samla ihop mina meriter. Och på morgonen efter körde jag ner till, och ställde mig utanför Lunds universitet. Och då lämnade till innan klockan 10 alla mina ansökningshandlingar. Och det, i sista minuten. Och det var alltså 120 sökande någonting. Och efter en vecka så läste jag i Sydsvenskan en liten notis längst upp till vänster. Att jag hade fått tjänsten som idrottslärare vid Lunds universitet. Så det var en mycket lyckad dag.
Men hade de hört någonting från...
Ja, de hade gjort lite research.
Jag tänker från både Drott och HBK.
Ja, det betyder ju väldigt mycket att jag hade ett handbollsexamen, så att säga. Att jag jobbade inom handbollsförbundet och jag hade tränat Drott och sådär. Aha. Så att, och då var ju Lugi inkopplat också naturligtvis eftersom de tillhörde universitetet.
Ja, för hur är kopplingen här? För du blev ju gymnastikdirektör vid Lunds universitet, ja, vid det här tillfället.
Ja.
1965.
65.
Och då är Lugi...
Ja, som en skolidrottsförening. Någonting sånt där, som Kattes IF eller någonting sånt där. Men det var inte så hårda kopplingar alls, utan det var helt fristående och sådär. Men då låg Lugi på väg ner till division 3 och sen så i andra divisionen och sen så gick vi upp i första divisionen då året efter.
Och var tränar man då, tänker jag?
Ja, för var det ju Kattes gymnastiksal. Mm. Det tyckte man var stor då på den tiden.
Mm. Sen, för de som har varit i den, det är också innan den brann,
ja,
så är den väldigt liten.
Ja, men, den var på Palestra.
Nej, jag tänkte Kattes gymnastiksal, ja, brann den med.
Ja, just det. Just det, ja. Palestra brann den också. Ja. Men det var ju väldigt primitivt. Och det var ju definitivt en vinteridrott.
Mm. Ja, det var det.
Ja, den 5 april skulle man slå igen butiken och man fick inte öppna den från 1 september i stort sett.
Och då
så
var det
första gången när jag började att jag tyckte det var för jäkligt alltså om vi skulle försöka så att försöka få studenterna att komma ner här så att vi kunde börja träna 1 augusti och de fick verkligen vara kvar här till juni och sådär så att och så fick de lite hemläxa och sådär, annars gick det inte att skapa ett lag som skulle bli bra och det ville vi bli. Så min uppgift var ju att få igång så många studenter. Så jag upplevde min uppgift så att det var så många som möjligt skulle komma igång och röra på sig. Så jag var ute på nationerna och grejer. Det enda som fanns då var ju i stort sett den här stadsparksrundan så att säga. Som var ju ganska kämpiga lördagar. Men det var vad som fanns och det var ju mycket elit som sprang. Men för att få med alla så var man tvungen att ha någonting. Det var då min fru och jag skapade bland annat den typ av gympa som finns idag. Mm. Som var allmän rörlighet och träna kondition och styrka och social samvaro. Och att till musik framförallt, till den musiken de gillar och lyssnar på hemma och så vidare. Och att det var funktionella rörelser, inget fjant och ingen gammal linsk, utan det var inget militärt, utan det var att röra sig tillsammans till musik och göra det på ett vettigt sätt.
För det sker någon form av skifte här, tänker jag, för att gymnastikdirektörer, och du nämnde ju Ling lite grann, för det finns en koppling här mellan gymnastikens fader och Lund, tänker, ja, jag. Men den var ganska vad ska man säga, exercisbetonad.
Den eller? Var exercis, det var ju det man hade i det militära. Mm. Armar utåt, sträck och så vidare.
Det var inte så mycket glädje i den.
Ja, den var väldigt mycket brist på glädje. Men Ling stod ju kvar som byst i Palestra. Och när Palestra brann så kom jag precis under branden och när jag kom in och skulle försöka rädda någonting, jag kom inte så långt in, då hörde jag en duns 10 meter ifrån mig. Och då var det Ling som föll i golvet. Statyn. Som hade stått i en nisch vid ett fönster ut mot Lundagård. Så det var en tragisk stund. Men det skulle ju visa sig vara en väldigt lycka. För annars hade ju inte Gärdehallen kommit till.
För om man nu tittar här 1980 då så brinner Palestra.
Mm.
Vad var orsaken egentligen? Var det något elfel eller?
Nej, man kommer aldrig loss med det. Men man kan säga det som man är helt... Det var några studenter som var ordentligt packade som skulle gå ner från stan, från Stortor och upp mot Norra Fäladen till studentboenden. Och sista passet var slut vid 9 alltid. Men dörrarna var inte låsta för mig, så att de gick in och tyckte det var roligt att sätta fyr på anslagstavlorna. Och det var mycket papper och affischer. Och där satte de fyr. Och sen försvann de. Och då försvann Palestra också. Men lyckligtvis försvann inte Palestra helt. Man trodde då att det skulle vara. Men som gymnastiksal blev det ju... Den blev ju sen en föreläsningssal och fyller verkligen en funktion. Men Gärdehallen kom till och det var ju lyckan.
Ja, för då flyttar ni ett par hundra meter norrut.
Ja.
Upp på Sölvegatan. Upp i Professorstan där vi sitter idag.
Ja.
Till Gärda, det som blir Gärdehallen. Ja. Vad hette det då?
Nej, vi döpte det till Gärdehallen, för det var ju Gärdagatan. Mm. Och så fanns det tennishallar.
Mm.
Och därför blev det
Gärdehallen. Ja, enkelt då.
Det var ganska enkelt.
Ja, inte så svårt.
Gärda var ju ett gammalt fint namn.
Ja. Och då har ni gympan istället i tennishallarna från början?
Ja, kan man säga. Vi byggde det samtidigt alltså.
Jaha. Så att,
ja. Utan det året vi byggde gymnastiksalen, då var vi ute på olika platser, Olympia och lite olika skolsalar, Katte och någon idrottshallen, bollhuset. Så, jag körde omkring en gammal PV och där var jag en gammal bandspelare med musiken och så lite hopprep och lite koner och lite grann sånt där. Så var en rullande verkstad där. Och så vi drev musik, eller vi drev den här gympan på lite olika platser där det fanns några kvadratmeter. Delfinen bland annat.
För det här blir väldigt populärt kan man säga. I den här stan Lund så blir Gärdehallens, eller er gymnastik från början, är det som sen blir Gärdehallens gympa.
Ja, just det. Den blev ju riksbekant. Vi hade ju seminarier, de kom från hela Sverige och sen från hela Norden och sen från hela Europa. Och följde upp oss och försökte... Ja, och de fick gärna knycka idén.
Ja.
Men det var roligt sen när vi var ute med på idrottslärarseminarier ute i Europa. Så kom man, oh herregud, det är likadant som de har i Sverige och på Gärdehallen. Det var alltså som vi hade exporterat, den typen. För de lärarna som var på universiteten, de kom, vi hade ett stort symposium här i Lund som en fru jag hade. Och det kom ju massor med folk. De blev helt tända på detta. Så vi fick åka omkring lite grann som ambassadörer. Men oftast var det att de kom hit och följde oss en vecka. Så vi hade också kurser en vecka för europeiska idrottslärare och sånt för att lära dem hela systemet och sådär. Så det var ganska förnuftigt och enkelt egentligen. Men bra och trevlig musik som studenterna älskade att röra sig till. Och så enkla funktionella övningar. Där du tränade alltså framförallt cirkulationsapparater, men koordination eller muskler och allting. Och det kändes att du hade jobbat igenom hela kroppen. Och alla elitidrottsmän tyckte detta var toppen. Och eftersom jag själv var elitidrottstränare både i friidrott och handboll och hade högsta licens i fotbollen och sånt. Så var det liksom någonting som alla kunde ta till sig. Och det spred sig väldigt, väldigt mycket och vi fick jobba väldigt, väldigt hårt. Inte hårt, utan mycket.
Men ni har aldrig exporterat, så att säga, själva Gärdehallskonceptet själva? Alltså tagit och sagt, men nu startar vi Gärdehallen fast i Norge, eller nu startar vi Gärdehallen i Danmark. Så. Utan det har varit här och ni har varit trogna den här institutionen.
Ja, man kan säga då, sen är det plagiat. Som exempelvis i Oslo, jag hjälpte dem där när jag jobbade med norsk handboll och sådär. Så att bygga upp den typen och sådär, lite Helsingfors likadant och... Så på flera olika ställen, universitetsställen. För jag var ju också då president i Nordiska idrottsförbundet på gymnastik, alltså på Nordiska universitet. Så att min uppgift var ju så självklar när det blev sådana här symposier att jag och Kerstin och min fru skulle visa hur man ska röra på sig.
Mm. Men det kan vara så att det är ni som står som byster där till slut.
På den tiden tränade man bara 2 gånger i veckan och lite mer än halva året. Så att då fick jag ju, i och med att jag jobbade med svenska handboll, så tog jag tag i detta och höjde kvaliteten på utbildningen. Så att vi satte igång och har en riktig central utbildning för handbollstränare. en företrädare, väldigt duktig, Roland Mattsson, brukade landslagsspelare, landslagsspelare. Han tyckte ju det, alltså att det var orealistiskt att träna mer än 2 gånger i veckan. Uh-huh. Och jag hade inte den uppfattningen.
Orealistiskt för att kroppen inte skulle orka?
Nej, alltså, han tycker det är vad man kan kräva av folk, så att säga. Det var ju alltså amatör, alla var ju amatörer och sådär. Och idag så är det ju väldigt mycket proffs, och då tränar man ju varje dag. Om du träffade Lugi-spelarna här ute, de sitter här uppe i Gärdehallen nu och tar fika efter att ha styrketränat. Men de har inget jobb att gå till, utan jobbet är ikväll när de tränar igen och så vidare. Ja. Så
några pluggar ska vi nog säga.
Ja, och dela jobb också. Så att, men det är en helt annan sits.
Ja, det är det. Nej, jag bara tänker om vi målar, för jag tror att bilden idag har man nog ändå relativt klar. Mm. Hur det ser ut, att de tränar ju i princip varje dag.
Ja, visst. För det var ingen som hade betalt. Nej. Det var någon som fick några svarta pengar vid övergången. Så var det ingenting.
Men du, hur ser det ut? Sen tränar du Lugi kontinuerligt under hela 70-talet? Eller hur ser din karriär? För du blir förbundskapten för landslaget.
Ja, 1974.
Just det, efter VM.
Ja, efter 74, ja. Ja. Och då så hade jag någonting 79 förbundskapten, som blev ju lite grann, ska jag säga, lite chef för träning, någonting sånt där, en befattning som bara fan, vad ska jag säga, chefstränare eller någonting sånt där, chefstränare till 82. Men då började jag med Norge. Och då tränade jag, då jobbade jag naturligtvis här på Gärdehallen för heltidstjänst, och så tränade jag IFK Karlskrona. Och sen så tränade jag Norge och Gärdehallen och IFK Karlskrona. Det var min tjänst, så att säga.
Efter då 82, ja. Mm. Men vad gör du i Norge?
Ja, då är jag landslagschef och tränar A-landslaget herrar. Mm. Men hjälper till också att bygga upp damlandslaget, så att bygga upp det hela deras tränarinstitution, tränarutbildning.
Och hur såg det ut då i Norge? Mm,
det var inte snyggt.
Det var inte det?
Det var amatörmässigt. Ja. Väldigt amatörmässigt. Ja. Och anledningen till att de sökte mig, det var ju att jag hade ju mött Norge med svenska landslaget och vunnit med allt större siffror. Vi vann med mellan 12 och 17 mål varenda gång. Och eftersom de säger att det har hänt någonting i svensk handboll, så ville de att jag skulle komma dit. Och med norskt ursprung, min far var ju född i Norge, så jag var tvungen att säga ja.
Du kunde ändå känna att blodsbanden kallade.
Men det var den enda gången jag fått betalt i stort sett för att jag har tränat.
Jaha, det var där. Redan då?
I Sverige så delade Daniel Lindqvist och jag på 25 000 om året. Mm. Inklusive resor, telefon och utgifter. Så att, i stort sett har jag inte tjänat någonting på det. Men i Norge så blev det lite bättre, men dock inte de summor som finns idag. Men jag har aldrig jobbat för pengar, utan för att det är roligt.
Ja, men det verkar så. Ja. Men för du var förbundskapten 74 till 79, och om man tänker sig att idag så tittar vi på ett svenskt landslag både på dam- och herrsidan, numera både på både och, där vi någonstans förväntar oss både att man deltar i mästerskap och att man har ändå uppe och nosar på riktigt stora nationer, och under en period så vann vi också mästerskap och sådär. Mm. Men det var inte riktigt så då.
Nej, man kan säga det som förändrade situationen helt och hållet, det är ju att öststaterna kom in i bilden.
Ja.
Det var ju alltså typ Jugoslavien, alltså det är ju Östtysk, Sovjet och alla de. De var ju helt proffs. Det gick inte att jämföra. De tränade ju dygnet runt, eller på att säga, och de plockade in någon till de större, eller till handbollscentra i Östtyskland, de städerna där det fanns, Magdeburg, Berlin och så vidare, och så satsade de alla där. Ingen fick vinna när vi Växjö, Marka, Rydö, Karlskrona. Alla skulle samlas. Och där samlades alla de bästa tränarna, och de fick de bästa förutsättningarna. Och naturligtvis helt betalt och fullt, och bara kunde koncentrera sig.
Och så handbollen var på något sätt någon form av propagandamaskin där också?
Det var, i och med att det blev en olympisk idrott.
Just det.
Så blev det så stort.
När blev det en olympisk idrott?
Ja, 72 var väl första.
München då?
Ja, just det. Mm. Någonting sånt där. Det väl proffs, de började väl hoppa på att sluta 60-talet. Någonting sånt. Så att det var ju lite olika
Och träningskulturen var fortfarande i Sverige då att man tränade, det var ju amatörer då. Ja. Och man,
2 gånger i veckan, ja. Många gånger helt outbildade tränare, utan bara några som hade spelat innan och sådär.
Svårt att mäta sig mot fullblodsproffs
då. Väldigt svårt. Och de hittade ju typ, jag kommer ihåg någon, den rysk tränaren Jevtusjenko sa en gång: ja, Bertil, ni tar så tekniska killar och lär dem spela hand. Vi tar och spela. Vi tar och söker upp de största spelarna och försöker lära dem att spela handboll. Men vi tog handbollsspelare och försökte göra dem stora, och de gjorde tvärtom. Men de hade ju naturligtvis, som bara i Moskva på universitet, hade de 150 idrottslärare, varav 20 bara jobbade med handboll. Och så där, så att det var ju stort, så enormt olikant i Östtyskland. Helt. De skrattade åt oss med de resurserna vi hade.
Men tänker, man måste vara kul att vara med när man tänker efter, tillbaka på det, och se den utvecklingen. Alltså från några år och på några år så bara förändras den.
Ja, det var en enorm utveckling av handbollen. Och till det bättre, men alltså förr i tiden, det var ju avkast, det fanns ju inte kontra i stort sett, och det var ju så långsamt att gå handboll, och det var ingen tidspress, du kunde hålla bollen i 5 minuter och sånt där, va? Så att det var ju inte publikvänligt egentligen, utan det var ju spänningen som gjorde det, va? Och i de handbollsbyarna, att det var handbollen var stor, så jag gick typ i Karlskrona och Kristianstad och Ystad och sådär.
Ni har ju ett bra lag här i slutet av 70-talet. Är du tränare parallellt, förbundskapten och tränare för Lugi, eller är det två?
Ja, och Gerdahad.
Ja.
Ja, man hade 3 heltidstjänster kan man säga.
Ja, det blir det ju faktiskt.
Ja, det blir det.
För man måste ju ändå hålla koll på alla spelare. Ja, men alla spelare befann sig i alla fall i Sverige, som du skulle ta ut till landslaget, tänker jag.
Ja.
I princip.
Ja, kan man säga. Ja, det kan man säga.
Eller hade du någon som befann sig?
Nej, det började att glida lite grann där. Men ja, den första som skulle bli riktigt proffs var Basti Rasmussen.
Aha.
Och det var, han var ju riktigt geni och är fortfarande. Men det var redan 74 när han började i landslaget, och jag tog hand om landslaget. Så fick han erbjudanden från Holland och det. Och så var det ju efterhand så kom ju erbjudandena till de här spelarna. Och så att,
att befinna sig även i proffs.
Men vi hade inga möjligheter. Alltså jag hade 19 dagar första året och ta hand om landslaget med kamper och träning och allting sånt där. Så min möjlighet att påverka var inte så där enormt stor, utan det var viktigast, det var att utbilda tränare och höja handbollskulturen i Sverige. Att öka antalet träningsdagar från 2 till 5 och så vidare. Och för att inse att det är en internationell storsport och olympisk idrott, och nu måste vi anpassa oss.
Men tog du den filosofin till Lugi, för att du, om man nu tittar på det, så du är ju Lugis enda guldtränare.
Ja.
Var det din filosofi om att öka träningsdosen som gjorde att man också klev framåt så pass mycket?
Ja, det är att vi tränade väldigt seriöst och ändamålsenligt. Och dessutom så var det ju det att då innan Palestra så var det ju många som tränade och gick på min gympa och så där, och fick sin fysiska träning och så där. Så jag kunde anpassa den individuellt, deras fysiska träning, typ Claes Ribendahl och alla de här spelarna. Och Göran Gustafsson går ju fortfarande med. Men det är
ja, jag har sett honom här på
ja,
några pass.
Just, jag har alltid haft Lugi-spelare här som har haft det som riktigt hemma, och den har fortsatt efter karriären, men också nu tränar de ju här alla Lugi-spelare, har gjort i många år. Så.
Men var det, tror du att det var den, så att säga, din egen filosofi som gjorde att ni kunde kliva förbi de andra och vinna SM?
Ja, det kan man nog säga lite skrytsamt. Vi låg långt fram när det gällde träning och så, det gjorde vi. Och
för det, man kan ju dra en liten parallell idag, för de som tränar allra mest idag, till exempel IFK Kristianstad, tränar ju 2 pass om dagen i hall, plus styrka då. Och det är ju ganska få andra klubbar i Sverige som har den möjligheten och har den ekonomin att lösa det.
Lugi har det ju hyfsat nu med att det är så pass många studenter. Och det som du säger, du träffar de här vid Gärdehallen och de är och tränar flera gånger i veckan och sitter och fikar och snackar och allting. Så det är ju toppen att ha detta så kopplat. Och just att de bedriver en vettig styrketräning som är handbollsanpassad och inte att de ligger bara och kör bodybuilding utan en funktionell träning.
Du är tränare i Lugi, om man nu bara tar det här SM-guldet, för det ligger ju många väldigt varmt om hjärtat. Vad minns du själv av både matcherna innan men också själva matchen?
Ja, alltså, det var ju stort och det var ju fullsatta läktare och det var ju enormt. Men själva finalen var ju enorm. Alltså, det var inte de mest spännande handbollsmatcher tror jag som har funnits i världen. Alltså det var ju med förlängningar och grejer, alltså det var inte klokt. Alltså.
Och hur var det då? Hur var matchen i sig? Vem är det ni möter?
Ja, vi mötte Ystad IF.
Exakt.
I sista avgörande matchen och vi ligger under med 17-14. 16-12 och 17-14 och inget, det är bara en minut kvar och ingen tror att vi ska ha en möjlighet och till och med de här riktiga fanatikerna klarade inte, de började gå. Jag kommer ihåg rektorn för katedralskolan där han var riktigt sån här, han orkade inte med det, så han gick ut, alltså han orkade inte se Lugi förlora. Och så plötsligt 17-15, 17-16, 17-17 och folk springer tillbaks och han, rektorn, kommer också tillbaks och sätter sig. Så det var ju världens mest spännande förlängning där och så. Så till slut så lyckades ju vi vinna, men det var ju en enorm, det har jag sällan varit med om, sån enorm, alltså, den skulle ju visas som underhållning. Det var så riktigt spännande, alltså, det var så fantastiskt. Det hände så väldigt mycket på så kort tid och ingen kunde ana. Och när de ledde just med 16-12 så sprang ju Ystad-spelarna fram till framförallt till journalisterna, de som höll på Lugi, sydsvenska journalister och Bengt Bjerlin och de här. Det fick vi era jävlar. Då var det 16-12 de pressläktaren och de stod till alla fansen där i Lugi och stod så här, jävlar det fick ni och så vidare. Men som sagt var, 10 minuter efter så stod vi som svenska mästare.
Hade du på känn att det här skulle vara möjligt under säsongens gång? Eller liksom hur?
Ja, inte när vi började säsongen, men efterhand så kände jag att det fanns kapaciteter. Framförallt att vi hade en väldigt träningsdisciplin. Det var ju många som var landslagsspelare också. Jag såg ju till att de blev landslagsspelare.
Tänka sig!
Ja. Så att, men vi hade härlig sanne, vi hade så trevligt ihop och vi satt ner i min källare på radhuset på Norra Fälaren och innan matcherna och efter träningar och så de kom hem till mig killarna och åt lunch ibland och det var ju många av dem som typ Lars Ribendahl och så som inte, ja de hade ett litet studentrum och sådär va, men de saknade sin familj och Kerstin och jag blev en liten ny familj för många spelare så att, som kom hem till oss och checkade lite mat och sådär va, så att nej, det var väldigt trevlig tid, det finns ju inte den miljön idag, finns andra förutsättningar så att jag var ju runt, jag gick ut i match, Tjeckoslovakien blev världsmästare 67 så åkte jag ner och gick på deras tränarutbildning, deras högsta tränarutbildning för att se, var det 3 veckor på sommaren för att se vad som gjorde dem till världsmästare. Och det var ju mycket man kunde plocka ur det rent taktiskt, strategiskt. Men jag skulle aldrig kunna överföra sättet att leda.
För det så, var helt annorlunda?
Ja, det var ju slavar. Det var soldater.
Du slutade någonstans 85, va?
Ja.
Kan det stämma? Olle Olsson tar över efter dig.
Ja, jag kommer
inte. Det gör han kanske. Ja, men...
Ja, så det blev ju det att i och med att byggde upp Gärdehallen här, va? Och det är alltså 85, vi har ju plötsligt alltså, så står vi här med flera tusen personer alltså, som ska sysselsättas.
För den här verksamheten som vi nu sitter i Gärdehallen i Lund, den växer ju och växer ganska kraftigt. Och mitten av 80-talet så blir ju gympan också, alltså det blir ju en folkrörelse i hela Sverige.
Ja.
På många olika sätt och det hamnar i tv och liksom, det blir ju liksom alltså de här benvärmarna blir ju årets julklapp kan jag tänka mig.
Kerstin hade ju 17 pass i tv då på bästa sändningstid som gick ut, men Och det är ju bara Kerstin och jag och någon enstaka till. Och vi måste utbilda ledare. Så att vi har ju dygnen fulla bara utbildning och leda själva. Vi hade ju 15 pass var. Det var ju så, det är så lätt här i Lund. Va? Det sprids så fort bland studenterna och lätt att nå ut. Va? Så att, nej, vi hade ett par tusen direkt. Alltså, att, och när vi lämnade så tror jag vi hade 19 800 medlemmar. Vi hade över 1 miljon besök.
Men och din relation till handbollen idag och kanske till Lugi idag, hur är den?
Ja, jag ser ju alla Lugis matcher och Lugi har ju alltid tränat här och jag har hjälpt många spelare individuellt, Kim Ekdal och Simon Jeppsson, jag skickade träningsprogram till honom till Tyskland bara för något halvår sedan och sådär. Så och det första Kim Ekdal gjorde när han kom till Sverige så var det från när han kom till Lund, så var direkt upp till Gärdal innan han går hem eller någonting sånt där. Så att, vi har betytt mycket på det viset att det är många spelare som har hjälpt både på här och damsidan och gett individuella program. Och det finns ju också sjukgymnaster och tar hand om när de blir skadade och så vidare. Det finns ju världens utrustning i styrkehallarna och ja, så det finns kunskap och som sagt.
Kim Ekdal är ju en, han är extremt vältränad får man ju säga. Ja. Han är ju, vilken, den fysiken han har. Ja. Och som han också nyttjar väldigt starkt i sitt spel.
Ja, den har han byggt på hela.
Ja.
Simon Jeppsson fick ju också att vi... han såg ju förjävlig ut ett slag, så han var bara lång. Och, men han fick ju, du ser honom, han är ju riktigt muskulös. Och, så att, och jag har varit på många av de här spelarna hela tiden. Och som du säger, jag snackade med Valinius och dem. Jag måste ju se till så att de verkligen tränar ordentligt och sådär. Och problemet är att alla kan inte den här avvägningen. Eller att träna bodybuilding och träna styrka, alltså funktionell styrka. Så att jag menar, en del ligger och kör i typ bänkpress och förminskar alltså avståndet för att göra ett riktigt bra skott. Va? De minskar möjligheten till acceleration med 10-15 cm och ska ge upphov till skador och så vidare i och med att de blir rörelsehindrade så att säga utan muskulatur. Så man måste kunna det där en hel del och man måste passa på de här spelarna och titta på dem, hur de ser ut och hur de börjar röra på sig. Så funktionell styrketräning är det som man måste ha som handbollsspelare för att slippa skador och för att komma naturligtvis utnyttja hastighet och allting.
Jag pratade med någon just om Kim och Kims utveckling som vad han då kan vara i 13, 14, 15 års ålder någonstans där. Att liksom också det var med styrketräning som han också upptäckte hur bra han kunde bli på planen. Ja. Hjälpte du honom redan där?
Ja, då, han, eller var 15, jag kan inte, men han var daglig gäst.
Ja. Han var det?
Ja. Han var väldigt, väldigt ofta. Och som sagt, det första han gjorde när han blev proffs så gick jag aldrig hem utan gick direkt till Gärdahallen och tränade. Och så jag sa att nej.
Från kolonilotten där han bor på sommaren.
Ja, han kom till Gärda innan kolonilotten. Ja, nej, men han var väldigt speciell. Men han hade väldigt självförtroende och byggde upp det ännu mer. Så att, ja, det är roligt.
Ja, det är coolt att se, för han nyttjar ju verkligen den fysiken och den tekniken han har i kombination. Både försvar och men framförallt också i anfall tycker jag. Man ser hur han orkar trycka sig igenom.
Väldigt
låg tyngdpunkt och sen trycka sig igenom. Och han bryr sig inte riktigt när han har två, tre stycken hängande. Utan fortsätter ju ändå.
Han orkar med dem också.
Han orkar ju faktiskt med dem.
Och sen, nej, jag tycker det är roligt att han klarar sig utan skador och så vidare. Det beror ju på att han är väldigt, väldigt vältränad. Men då, alltså, hur vältränad man än är så kan man i vissa lägen i handboll alltså inte klara sig utan... Det enda raka det är ju att träna allsidigt och så vidare. En del tränar lite ensidigt och ökar ju risken. Har man inte balans exempelvis i benmuskulatur i vader så att det blir obalans, att man är för stark i framsidan av knäet exempelvis, så är ju risken stor att man får knäskador. Och därför gäller det för tränare att se upp lite grann på det här, så att de tränar allsidigt. Och det är ju jag alltid försökt göra här på Gärdahallen, se till så att folk tränar allsidigt och så framförallt de som tränar väldigt mycket.
Mm. För det är ju alltså, man utsätter ju ändå, som du säger, knän och fotleder och axlar
Enorma påfrestningar i Hamburg.
Och du har ändå hittat någon form av recept att liksom hjälpa dem igenom det. Alla har ju dessutom lite olika fysiska förutsättningar för att klara det där.
Ja, så gäller det att se lite grann var svagheterna sitter och så vidare. Så att det är balans, exempelvis mellan framsidan av låren och baksidan eller som brukar säga 10-8 så säger man, man för svag på baksidan, för det är ju, flesta övningar ligger ju på framsidan och det är där man gör de här knäböjen och tränar upp och det är de som syns när man spänner dem, och då blir det obalans och då är risken väldigt stor för knäskador. Så som tränare gäller det att hålla upp sig, och de flesta handbollstränare, jag kan säga, men väldigt många handbollstränare kan väldigt lite om den fysiska träningen. Luge har förutsättningar att vara bäst i landet. Absolut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.